Och det handlar just om det här att leva i en orolig tid. När vi uppmanas till att vara vaksamma.
Mm.
Att individer ska vara extra vaksamma på varandra och så. Vikten av att vaksamhet inte bygger på rädsla utan att det bygger på omtanke.
Ja, just det.
Det är en ganska viktig särskillnad att ha med sig, tänker jag.
Hej och välkommen till Agera-podden. En podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med särskilt fokus på Värmland. Och med idag så är hela Agera-gänget. Vi har ju Sara Johansson, hej.
Hej.
Nine Karlsson Norman.
Hallå.
Och Lars Stjärnlöf.
Hej.
Hallå. Och jag heter ju Per Hydén. Ja, hörni, nu känns det som att sensommaren har liksom släppt sitt sista grepp här. Att nu är hösten här. Hur är läget?
Vi sitter och huttrar lite här faktiskt. Kylan börjar krypa på så här på morgnarna.
Mm, ja. Har du med?
Precis, men också med en förväntan kanske för allt vad hösten har att bjuda på. Allt vad hösten har att bjuda på. Idag, hörni, ska vi prata om, vi ska ha lite terminsstart kan man säga, för Agera. Vi ska prata om vad som är på gång inom våra områden. Alltså lite övergripande bara, så här, tendenser som vi ser, vad som är på gång inom våldsbejakande extremism och antidiskriminering. Och lite grann kring också demokrati och mänskliga rättigheter överlag. Allt såklart med Värmlands fokus som vanligt. Vi kommer ju också att prata lite grann om vad som händer hos oss under hösten. Det vi ser och sådär. Som en uppstart för den här terminen som man får säga är fullspäckad. Tänker så här, Lars, har du lust att börja utifrån våldsbejakande extremistperspektivet? Vad är på gång?
Ja, det skulle jag kunna göra. Ja, det är ju nästan som vanligt mycket på gång. Vi har ju dragits nu senare tid med. Det har inte varit någon brist på arbetsuppgifter kring den här frågan. Om man ser i det stora perspektivet så hade vi ju det höjda terrorhotet som kom i somras här. Har ju naturligtvis inneburit ett större fokus på frågorna. Vi jobbar också med, när vi tittar på det här med våra ärenden, anhörigstöd och individstöd, så är inflödet stadigt. Och det som är utmärkande för dem är ju att ärendena blir allt mer komplicerade. Och det rimmar ju med hur miljön ser ut i stort. Det är inte bara våldsbejakande extremism, punkt slut. Utan nu är det så mycket annat som blandas in. Det är en psykisk ohälsa, det är ett hat mot samhället, det är konspirationsteorier. Det är en blandad ideologi. Det går liksom inte att säga tydligt var den här personen finner sin mening, utan det liksom rör sig ihop, så att ja, det är komplicerat att jobba kring våldsbejakande extremism nu, men inte desto mindre viktigt då att faktiskt belysa vad som håller på att hända. Sen har det ju varit ett väldigt fokus på händelserna i Deje, om vi ser på det lokala perspektivet. Vi har ju det här Gym 14 som är en del i en ny trend när det gäller våldsbejakande extremism, det vi kallar för Active Clubs. Mm. Tidigare hade vi ju NMR som en stor nationell och nordisk företeelse med väldigt hierarkiskt styrd organisation. Nu håller NMR på att liksom falla ihop som ett korthus, och ur det så kommer det istället små autonoma fristående grupperingar som hoppar upp lite här och där.
Mm.
Och en av de mest betydelsefulla i landet ligger i Deje och kallas för Gym 14. Man har ju huserat, det har ju varit rätt mycket skriverier i våra lokala medier. Man huserar ju det så kallade centrumhuset mitt i Deje. Och där har ju kommunen nu då, tillsammans med fastighetsägaren, gjort en överenskommelse att huset ska rivas. Kommunen ska köpa upp marken och göra någonting annat där. Men vad som händer med gymmet, det är ju lite svårt att säga idag. Det går rykten att man redan har hittat plats för en ny lokal. Jag vet inte om det är sant. Men på något vis vill man ju säkert driva verksamheten vidare. Mm. Och rivningsbeslutet har väl i sig gjort att man har varit mer aktiv under början på hösten här och varit lite mer på tårna. Så där finns det mycket som händer och sker. Men tittar man vad som är betydelsefullt på riktigt i arbetet nu, så är det ju att arbeta kring oron för ensam agerande gärningspersoner. Mm. Vi ser det inte minst inom skolan, finns en oro för vad personer kan tänkas göra. Vi har ju jobbat rätt intensivt med utbildning i skolan kring förebyggande insatser när det gäller skolattacker och oron för ensam agerande. Och det får vi fortsätta med, och det gör vi gärna. Så att, vi har ju ett flertal utbildningar bokade redan, men vi får väl hoppas att fler skolor kan hänga på där.
Precis, och om man då kopplar ihop den här utmaningen som du nämnde med att det blir en salig blandning av olika typer av ideologier och motivation till att man dras in i extremism. Alltså att det är allt ifrån då man kanske börjar intressera sig för någon form av ideologi, men också det blandat med psykisk ohälsa och konspirationsteorier. Det tillsammans då med det här med, som du nämnde sist då, med arbetet i skolan och faran eller risken för ensamagerande. Vad är den största utmaningen där, ser du, och vad behöver vi som samhälle i Värmland göra för att minska risken?
Ja, jag tror det är viktigare än någonsin nu att vi flyttar arbetet till tidigt förebyggande. Att vi liksom snappar upp de små signalerna, att vi inkluderar människor tidigt. Att vi redan då i tidiga skolår ser vilka elever kan behöva ett extra stöd och en extra uppmärksamhet. Och att man verkligen lägger vikt vid att få alla med på tåget, så att säga. Då minskar riskerna kraftigt för ett senare utanförskap som blir svårare att hantera. Så att just det här lilla arbetet att möta sina elever med ett leende i korridoren, att säga hej och välkommen, och det här som är så självklart för de allra flesta, det är också så oerhört viktigt för att vi ska bygga det här lite mer trygga samhället som vi behöver.
Just det. Var ser du, bara från ditt perspektiv, så där att man kanske, när det, att man inte gör det här? Eller varför är det så att det här tidigt förebyggande ibland inte fungerar? Och nu ska vi inte bara säga att det är skolan här, utan det är ju många aktörer förstås som är inblandade i om man tittar på ungas liv och sådär. Men vad är det som gör att vi inte kan vara bättre på det här?
Jag tror att vi under flera år nu har haft en politisk retorik som är ganska reaktiv. Vi pratar väldigt mycket om brott och straff, och det gäller att hitta sätt att låsa in fler och lagföra fler. Och det tar fokus från det förebyggande arbetet. Vi ska naturligtvis göra det också med de som begår brott. Men kan vi förhindra att de begår de här brotten, då är så oerhört mycket vunnet, både i mänskligt lidande och ekonomiska resurser.
Precis. Och det här var ju också något som både du och jag tog upp. Vi blev ju inbjudna till ett möte med justitieminister Gunnar Strömmer här i augusti. Och när man ville fråga då, eller få civilsamhällets input gällande en ny nationell strategi mot våldsbejakande extremism, just fokus på barn och unga. Och det var ju någonting som vi tryckte på där. Just det här med tidiga förebyggande insatser måste få en given plats i den här strategin.
Vi har ju barnperspektivet och vi har ju barnkonventionen som en väldigt viktig markör idag att hålla sig i. Så att det finns ju, vi har mallen klar på något vis.
Precis.
Det gäller att följa den också.
Ja, och det här är också så intressant som vi har pratat om här internt många gånger, att de här tidigt förebyggande insatserna handlar ju om inkludering. Och det får ju så här positiva följdeffekter på många håll. Men när vi pratar, Nina och jag pratar om antidiskriminering och inkludering, så är det egentligen samma sak. Att man vill skapa en inkludering för att motverka att någon blir diskriminerad eller trakasserad eller exkluderad av någon anledning. Så att egentligen samma verktyg här kan få egentligen många positiva följder. Det skulle då kunna också förhindra att någon individ känner sig så pass exkluderad eller utstött att man faktiskt till och med skulle kunna begå våldshandlingar eller börja intressera sig för extremistiska tankar. Så att vi kommer ju också arrangera ett digitalt seminarium på just det temat.
Mm, precis.
här i november kring just inkludering som verktyg mot extremism.
Just det.
Hade du någonting mer, Lars?
Ja, jag kan stanna där för nu. Jag kan hoppa precis in med något om det dyker upp.
Exakt. Vi kan ju säga det också att vi kan i beskrivningen till avsnittet så nämner vi de seminarier och så där som vi arrangerar under hösten, så kan man få mer information där. När vi ändå är inne på våldsbejakande extremism tänker jag att du, Sara, kan få ta vid där.
Ja, tack. Då tänker jag att jag ska lyfta den här överlappningen som vi kan se mellan våldsbejakande extremism och gaming. Eller online-spel, spelvärlden. För det är ju någonting som det också har pratats ganska mycket om på senare år. Och där vi på Agera finns med i ett projekt som heter Resilient Gamers. Där det är Flamman, socialt förebyggande centrum i Malmö, som är projektägare. Och målet med det projektet är att utveckla självskattningsverktyg och coachningsverktyg för unga gamers, så att de själva ska kunna hantera det hatiska och hotfulla klimat som man ofta kan möta på olika spelsajter. Vi utvecklar också kunskapsmaterial som professionella runt omkring, yrkesverksamma, ska kunna använda. Och spelvärlden, vår kunskap kring den här överlappningen är väldigt bristfällig. Man kan nästan säga att snarare än forskningsluckor så är det ett enda stort forskningshål egentligen. Mm. För intresset för det här, det uppstod 2019 i samband med moskéattackerna i Christchurch. Det var då forskningsvärlden på allvar vaknade kring den här frågan. Så det har gått 4 år ungefär, och det är väldigt kort tid i forskningssammanhang då. Så vi behöver mycket mer kunskap om detta. Och när det gäller det här så blir det väldigt tydligt där Lars var inne på. Att allting flyter samman. Vi får en överlappning mellan olika ideologier. Och det är mycket som blandas in och så. Vid datorerna finns också många unga som mår dåligt. Som kanske inte har ett socialt sammanhang utanför. Man ska inte vara kategorisk och säga att det alltid är på det sättet. Men det finns ändå en sårbar grupp som kan nås via det här spelmediet då. Och här finns det också extremistiska aktörer som kan utnyttja det här för att nå ut till unga och attrahera dem till sina ideologier.
Just det.
En ny trend inom extremhögern som man har sett internationellt sett, och det är ju just det här med gamifierade attacker, där man till exempel man livesänder sin attack med kroppskamera. Och andra kan då sitta och följa det här i realtid.
Just det.
Och man gamifierar upplevelsen helt enkelt. Det blir som ett spelnarrativ.
Ja.
Och det här, risken är ju att det får ganska stor spridningseffekt. Det kan inspirera andra. Det har man ju också sett efter Christchurch, att det har följt ytterligare dåd efter det. Och man pratar om body counts och high scores. Så man använder speltermer för att sätta ord på det man ser.
Just det.
Samtidigt som vi vet att det här förekommer och att rekrytering kan ske på spelsajter och i online-spel, så vet vi inte i vilken utsträckning det här används som en medveten metod i det här syftet. Eller om det bara är så att extremister har, det finns spelintresserade även inom den gruppen naturligtvis. Ungefär 3 miljarder brukar ju spela online-spel, så det vore konstigt om det inte fanns några radikaliserade individer där också. Men det finns alltid en risk att det uppstår en kontaktyta där påverkan kan ske då. Och fler kan hitta in i detta. Men vi vet inte riktigt hur framgångsrika de är. Utan det här är någonting där det verkligen behövs mer forskning. Mm. Så det känns väldigt viktigt att vi är med i ett sånt projekt. Och försöker bidra till det här området.
Ja, verkligen. För det är ju också, tänker jag, viktigt att inte bli för alarmistiskt sådär. För att mena, spelvärlden och spelcommunityt kan ju också vara väldigt positivt för väldigt många, även barn och unga. Alltså just att man kan hitta en väldigt fina sociala sammanhållning även liksom i den världen. Och att det inte ska bli bara så att det blir för negativt. Men att man måste ju få mer kunskap och vara också medveten om risker. För det är ju alltid från såklart dras in i extremism eller så. Men sen finns det ju också risker att bli utsatt för trakasserier eller grooming och annat. Sådär, så att det är ju många olika problemområden som kan rymmas.
Det finns ju en stor inneboende potential också. Det är ju någonting som man lyfter mer och mer. Att man behöver kanske lära sig att se e-sporten som en tillgång. Precis som traditionell idrott, fotboll, ishockey. Man pratar ofta om den här förebyggande effekten, att man kan försöka använda också e-sport på det sättet. Just det. För den kan ju också överbrygga skillnader. Man möter människor från helt andra delar av världen, andra kulturer och skapar relationer. Så man får heller inte glömma att det med moraliska debatter, det har ju alltid följt med nyhets- eller underhållningsmedier och så redan romarriket och vad heter det, gladiatorspelen var ju en sån här grej där man flaggade att det här kan vara farligt, det kan göra att folk blir våldsamma av att titta på det här. Och sen har ju det följt med serietidningar, musikgenrer, när det kommer någonting nytt så är vi ofta lite skeptiska till en början. Sen finns det faror också som sagt med gaming som jag pratar om nu, men man ska inte blåsa upp det för stort heller.
Nej, precis. Jag tänkte på det, Sara. Vad, nu sa du att det är väldigt tidigt och vi har inte så mycket kunskap och sådär, men tänker de här stora spelföretagen och de här spelplattformarna, vad behöver de göra för att det här inte ska eskalera och att man kan faktiskt jobba förebyggande och som du sa här, att man mer kan kanske ta ett ansvar för att det ska bli mer inkluderande som kanske idrottsföreningar ska göra. Precis. Och mer så. Vad ser du där? Vad tänker du?
En av de stora sakerna som man behöver titta på, det handlar just om moderering. För som det är nu så det är ganska fritt spelrum. Man kan häva ur sig ganska grova saker. Så det, man kan ju se att det är ganska normaliserat med hatiska uttryck och så. Mm. Och det skapar ju såklart ett gynnsamt klimat för till exempel extremistiska aktörer. Man smälter in lättare och då kanske inte de runt omkring på samma sätt ser att den här individen har någon avvikande inställning. Så, det kan också vara lättare att hitta andra som redan har närmat sig det här sättet att tänka och resonera och få knuffa på dem ytterligare. Spelsajter idag liknar sociala medier på många sätt. Så det, man kan ha chattar om allt möjligt, det är inte bara om spel. Men trots det så har de följer inte riktigt samma regelverk. De har tillåtit släppa efter lite när det gäller moderering och regelverk och så. Medan Facebook och YouTube och sådana plattformar har dragit åt det här väldigt mycket. Det har ju också gjort att många av de här extremistiska aktörerna har fått svårare att verka på de här mainstream-plattformarna. Mm. Och då har de hittat en fristad på spelplattformarna. Det är också väldigt svårt att moderera, ska man säga, på sådana plattformar. För det är väldigt många interaktioner igång samtidigt. Det är inte alltid på engelska. Man kanske inte har den språkliga kompetensen. Mycket sker i realtid. Det är livestreams. Ljudchattar är svårare att övervaka till exempel. Just det. Och sådär. Så det är stora utmaningar. Ja. Men tydligare regelverk. För det är ju grunden för att man sen ska kunna moderera effektivt.
Mm. Vad är övrigt? Har vi på gång i det här området?
Vi har ju någonting väldigt kul på gång. Och det är ett nytt projekt som vi ska starta igång 1 november. Om planen bär. Som vi har tänkt oss. Och då är det så att vi har fått medel från CVE, Center mot våldsbejakande extremism, till ett ettårigt projekt som kommer att fokusera på lokala faktorer, kan man säga, kring platser där radikalnationalistiska rörelser har haft starkt fäste över tid. Då är tanken att vi ska se hur påverkar de här platserna i fråga och finns det lokala förhållanden som kan användas för att förklara hur det här gynnsamma klimatet för den här typen av rörelser uppstår och så. Så då, det här kommer genomföras på ett antal olika orter. En kvalitativ studie, så jag ska prata med människor som bor på de här orterna, har olika anknytning till platserna då.
Ja, väldigt
får vi
spännande
se. Ja, jag ska inte säga så mycket mer nu. Nej. Utan vi ska se vart det bär.
Vi har mycket spännande på gång. Det är också nått den 4 oktober inom våldsbejakande extremismområdet. Lars, vill du nämna lite grann om det?
Ja, då har vi en nätverksträff för personer som vi jobbar tillsammans med i länet kopplat till våra frågor. Och då kommer bland annat Jonas Trolle som är nationell samordnare på Center mot våldsbejakande extremism kommer hit. Vi får representanter från polisledningen här i Värmland. Och sen så kommer också Rauf Ahmadi från Islamiska kulturföreningen. Då kommer vi att lyfta viktiga frågor. Det kommer att handla om psykisk ohälsa, kommer att handla om koranbränningarna, vart tar det oss. Det kommer att handla också naturligtvis om moskébygget, vilka möjligheter och eventuella hot och risker som man ser kring det.
Jättebra. Hörrni, då byter vi lite fokus här nu och går in mot antidiskrimineringsområdet. Nine,
ja.
Ordet är ditt.
Tack. Ja, och inom antidiskrimineringsbyrån så har vi ju de här tre benen som vi står på, kan man ju säga. Och det är att vi ska arbeta med opinionsbildning, utbildning och rådgivning, kort sagt. Och det händer ju en hel del här i höst. Vi har en hel del inbokade utbildningar. Men lite speciellt är väl att 19 oktober så har vi bjudit hit diskrimineringsombudsmannen. För det är ju så att DO i år släppte en väldigt omfattande rapport över diskriminering i Sverige. Som är sammanställd på ett sätt man inte riktigt har gjort tidigare. Så det här belyser ju en väldigt viktig bild av diskriminering i Sverige. Och man uppskattar i den här rapporten att så många som 500 000 människor i Sverige varje år upplever diskriminering. Så det här är ju en väldigt stor siffra. Och vi känner att vi vill belysa det här. Så därför har vi bjudit in DO att berätta lite grann om rapporten. Och så ska vi också ha ett samtal med DO. Så det är jätteviktigt och jättebra.
Och det går också såklart att anmäla sig till. Man kan höra av sig till oss som man är intresserad. Det är på eftermiddagen den 19 oktober i Karlstad.
Precis. Bra. För att fortsätta lite på den rapporten då, som sagt bidrar med lite, en lite mer omfattande bild över hur det kan se ut med diskriminering i Sverige. Så visar den här rapporten att vi måste bli bättre på att jobba för lika rättigheter och möjligheter i skolan för barn med funktionsnedsättning. Så det är en sån där en slutsats som man lyfter i rapporten. Man lyfter ut liksom. Mm. Så det är jätteviktigt. Annars under hösten så har vi våra samverkansgrupper och olika nätverk för olika frågor. Under vecka 47 så uppmärksammar vi ju varje år barns rättigheter och barnkonventionen. Det nämnde ju vi här innan att vi kommer att arrangera ett seminarium kring skola och det förebyggande arbetet under den veckan. Vi kommer också att uppmärksamma funktionsrättsfrågor under hösten i våra samverkansgrupper. Så det är också jätteviktigt. Och speciellt då vi ser att antal ärenden ökar till oss. Och de allra flesta ärenden handlar om just funktionsnedsättning. Så där är det jätteviktigt att vi är med och uppmärksammar det då.
Precis, och det är väl tycker jag något man kan nämna som en övergripande, väldigt tråkig och negativ liksom, trend. Att det är väldigt många människor, också ofta barn och unga som du är inne på, som upplever att man inte får sitt stöd som man har rätt till utifrån sin funktionsnedsättning. Det kan vara både i skola förstås då, men också upplever vi bland vuxna som har många problem i övriga delar av samhället att man inte får samma rättigheter och möjligheter som andra som inte har den funktionsnedsättningen. Och det är ju ett väldigt stort problem och jag kan vara förvånad, alltså, det pratas ju om det och sådär, och det pratas ju ofta om långa köerna till BUP och sådär, och det är ju fruktansvärt, men jag är förvånad att det inte pratas mer om det här egentligen, för det är ett så pass stort problem. Så det är väl något som jag tycker så här, man borde nämna, så det är ju en trend som vi ser, men det borde vara en större nyhet och borde göras mycket mycket mer för att få bukt med det här. Och det som du nämner, Nina, här med den här rapporten som det har gett ut, alltså bara man tänker efter på den siffran, 500 000 människor upplever diskriminering varje år. Och det här är ju inte bara något de har gjort en uppskattning på, så utan de har ju sammanställt en enorm mängd data från olika undersökningar och rapporter och fått fram den här siffran. Så det är ju, sen såklart så är det ju upplevelse av diskriminering. Det kan vara så att alla, eller att det inte är så att alla de här fallen skulle vara diskriminering i lagens mening. Men den här problematiken är ju fortfarande där. Så att det här är ju, men ibland får ju vi till oss här att men diskriminering finns väl inte i Sverige. Men vi måste liksom ändra, eller de som tänker så måste ändra sitt perspektiv, och man måste se att det här är ett stort problem som såklart är först och främst ett jättekränkning mot individen, och så ska det inte gå till i en rättsstat som Sverige. Men det är också såklart väldigt problematiskt på ett samhällsperspektiv. Alltså det får så många negativa följdverkningar i och med att man kan förlora tillit till samhället. Det är ju, har man diskriminering på sin arbetsplats är det extremt ineffektivt för liksom verksamheten och människors välmående och så vidare. Och i skolan kan det förstöra ett barns nästan framtida liv om man inte får rätt stöd. Så att det är ju enorma problem det här.
Ja men precis. Och det faktum att antal anmälningar om diskriminering som kommer in till DO och också till antidiskrimineringsbyråerna runt om i Sverige är ju några tusen kan vi ju säga. Jämfört då med den här siffran om 500 000 så förstår vi ju att det finns problem kring mörkertal och hur vi hanterar diskriminering när det sker och vilket stöd som finns till människor som upplever sig diskriminerade och vilket förtroende det finns hos den som upplever sig utsatt att vända sig någonstans. Så här har vi ju jättemycket att jobba med. Det är något vi definitivt behöver liksom prata mer om. Varför det ser ut så här. Varför kommer det inte upp till ytan? Eller varför vill man inte söka stöd om man blir utsatt? Och vad kan vi bli bättre på när det kommer till det?
Verkligen. Och just det att det verkligen är så att man måste jobba mer mot det här rädslan för bestraffning eller repressalier att man anmäler. Det är ju ett enormt problem som vi också ser. Ja, och sen en orsak till det kanske att inte alla anmäler. Det är väl också att skolor tar hand om har ju skyldighet att ta hand om ärenden och de kommer inte alltid med i den statistiken. Nej, samma sak med fackförbund inom arbetslivet. Så att bara påpeka det att det är inte så att DOs 500 000 siffra är liksom. Man kan tänka att den är orimligt hög eller sådär. Det är ju för att alla fall dels inte rapporteras men inte kommer in till DO eller kommer in till oss som antidiskrimineringsbyråer då.
Nej men precis. Vad kan vi mer säga om vad som händer i höst?
Vi fortsätter ju också, tycker jag är värt att nämna här, trycka på liksom lite så här till arbetsgivare att jobba med det förebyggande arbetet som lätt glöms bort. Vi ser ju att det är fortfarande så många arbetsgivare som inte har koll på de här aktiva åtgärderna som man måste arbeta med enligt lag för att förebygga risken för diskriminering. Och det är många arbetsgivare som antingen inte vet att de måste göra det eller har ett ganska bristfälligt sånt arbete. Så att det kan vi väl trycka på också som en fortsatt sådär fråga som vi vill uppmärksamma. Så.
Bra.
Jättebra, tack. Och som lite avslutning här då, så kan det vara värt att bara ha någon sista reflektion tillsammans om det här med ageras övergripande ändamål kring demokratins idéer och mänskliga rättigheter som är det som vår förening jobbar för. Och där känns det också som att man lätt glider in på det negativa spåret om man börjar tänka på det. Alltså så här att demokratin, det visar ju flera rapporter att demokratin backar i stora delar av världen. Vi har ju fortsatt vårt kriget i Ukraina som fortgår och ett drastiskt försämrat säkerhetsläge i vår närhet. Tittar vi inom Sverige, ni har nämnt det här med koranbränningar som har dominerat nyhetssändningarna senaste tiden såklart påverkar väldigt mycket. Så man kan ju, om man vill gå in med den vinkeln så kan man ju bli lite hopplöst när man pratar om våra frågor. Sen är det viktigt förstås att inte bli för alarmistisk heller. Det är fortfarande väldigt mycket som fungerar bra utifrån ett svenskt perspektiv, förstås. Vi har ju vår demokratiska grund att stå på och sådär. Men det finns mycket att jobba med. Och något som jag vill lyfta här, det är väl just det här att vi inte får bara. Eller det blir så tydligt tycker jag om man tittar ut lite grann i världen, men även i Sverige, att demokratin inte är självklar. Vi måste fortsätta jobba för våra demokratiska värden. Det är inte så att vi nu, bara vi människor har lärt oss av historien och tänker att så, det ska aldrig upprepas om man tar förintelsen som exempel eller sådär. Nu ska jag inte dra för stora växlar på att säga att vi är nära en förintelse, men just nu om ni förstår vad jag menar, att man tänker att historien har genomgått sådana fruktansvärda händelser att nu borde vi ha lärt oss så att vi faktiskt kan respektera varandras rättigheter och lösa saker fredligt. Men så enkelt verkar det inte vara, utan vi behöver fortsätta kämpa för demokratins idéer och alla människors lika värde, även liksom i Sverige. Så det aktualiserar ju vårt arbete än mer, att det behövs. Och det görs inte av sig självt.
Nej. Vi kan ju liksom verkligen se det här att alltså hur en demokrati är så mycket mer komplicerad än andra statsskick. Det är ju mycket mer komplicerat än envåldsstyren.
Ja, precis.
Liksom. Vi vi behöver bevara saker och försvara saker och argumentera för saker i en demokrati på ett annat sätt.
Ja.
Det är tydligt nu, tycker jag.
Mm. Verkligen. Och att en del processer kan ju vara väldigt frustrerande, långsamma i en demokrati. Och man vill ofta utreda frågor väldigt länge och det tar tid för det ska fattas beslut i olika instanser och många olika aktörer ska få liksom säga sitt när det är ut på remiss och sådär. Men det är ju en del också av systemet. Sen så förstås, så en del frågor kan nog säkert gå snabbare än vad de gör också. Men att det är en del i liksom systemet att motverka korruption och att det ska bli fel utslag när man stiftar en ny lag. Att det också får ta sin tid. Så det är ju, som du nämnde Nina, att det kan vara frustrerande ibland med demokratiska processer. Men det är lite grann av tanken också med det. Och att det är väl, det har väl någon känd person sagt, vem är det nu igen? Men att det är det sämst, ja. Eller minst dåliga.
Ja. Just det. Hur är citatet, Lars? Har du det i färskt i minnet?
Av alla styrelseskick så är demokratin det minst dåliga eller något liknande. Så tror jag. Jag tror det kan ha varit Churchill. Ja, jag är inte säker. Men typ någon sån person.
Ja. Ja. Ja, jag brukar säga att jag har blivit mer pessimist ju äldre jag blir. Eller mindre blåg i alla fall. Ja. Men om man ska dra något positivt ur det här, så precis som ni har varit inne på här, att vi kan behöva påminnelser ibland. Att allt inte rullar åt rätt håll, utan att vi blir lite omskakade ibland, så att vi tänker till och stärker arbetet och reflekterar kring vad det är för samhälle vi vill ha. Vilken gemenskap och värdegrund och så.
Precis. Ja, det är viktigt. Mm. Och också påminna oss om det, också om det positiva. För risken är ju det här att blir man mer pessimistisk och så upplever man kanske mer rädsla, inte lika mycket tillit till sina, men till samhället eller till bara andra invånare som vi lever med, så kan det bli ett sluttande plan, tänker jag. Att det blir en ond spiral, en ond cirkel. Och inte då att man inte ska prata om det negativa och utmaningar och sådär, men att man också påminner sig om det som funkar bra, tror jag är också jätteviktigt. För det är ju så lätt också att man, ja, men också hur media vinklar saker och ting, så kan det, man kan lätt bli väldigt alarmistisk och bli väldigt negativt inställd, vilket kan spä på än mer, tänker jag. Så det är ju viktigt att vi också som jobbar med frågorna är duktiga på att lyfta på bra initiativ och när det fungerar bra och ja, så vidare.
Och det var också en sak som jag hörde här om veckan. Och det citatet tror jag var från Norges före detta näringsminister. Vågar inte säga helt säkert. Och det handlar just om det här att leva i en orolig tid. När vi uppmanas till att vara vaksamma.
Mm.
Att individer ska vara extra vaksamma på varandra. Och så. Vikten av att vaksamhet inte bygger på rädsla, utan att det bygger på omtanke.
Ja, just det.
Det är en ganska viktig särskillnad att ha med sig, tänker jag.
Verkligen. Det får vara ett väldigt bra avslutningsord, tänker jag, för dagens podd och lite grann vad som är på gång för Agera Värmland och våra frågor under hösten. Hörrni, Lars, Nina och Sara, tack så mycket för dagens samtal.
Tackar.
Som nu får kicka igång den här hösten. Vi har ju startat ganska hårt redan. Men, så, och jag tackar också dig som har lyssnat. Kolla gärna in oss på sociala medier och du hittar också mycket information på vår hemsida. Hej då!
Hej då!